Det var en aprildag för en hel del år sedan som jag strövade omkring på Östra Nordstan i Göteborg, Femmans stora varuhus som ni kanske känner till. Någon kom fram och räckte mig en broschyr som jag motvilligt tog emot i tron att det var ännu ett försök att få mig att köpa någonting som jag inte behövde. Jag tittade inte genast på den här lappen, utan jag stoppade den i fickan och gick vidare och svepte med blicken över de stora skyltfönstren, överfyllda med flotta kläder, skor och allt det här som vi förväntas att köpa för att vara inne och med i tiden, så att säga. Lite längre fram stod det en splitterny bil och glänste. Man kunde köpa en lott och det var dragning direkt. För ett ögonblick så började jag själv kalkylera. Skulle jag göra ett försök? Lotten var för dyr. Förresten så hade jag ju redan en bil också. Strax därpå fick jag se någonting som fick mig att stanna upp. Till diskomusikens taktfasta och rytmiska dunkande så hamrades ett budskap fram ur en stor videoskärm som stod uppställd där. Och det var ett reklamutbud med all den här elegansen som kännetecknar sådana. Det var de lyckade människornas värld. De vackra människorna. De som passade in i lyxbilarna och lyxbåtarna som exponerades på skärmen. Men det patetiska med den här scenen var att det var inte en enda som stannade upp för att se på härligheten, utom en stackars man med trasiga, lortiga kläder, och hans rufsiga hår och orakade ansikte vittnar om att han troligen var en av Göteborgs många uteliggare. Och där stod han lite lätt böjd med händerna nedtryckta djupt i byxfickorna och stirrade med tomma ögon rakt in i videoskärmens blixtrande, dansande bilder. Väl medveten om att det som presenterades där var en värld tusentals ljusår från hans uteliggarliv. Och den glada bildskärmens erbjudande gav inget hopp åt hans livssituation. Och jag tror inte ens att det väckte en längtan hos honom, om jag ska vara ärlig. Kontrasten var liksom för stor från hans värld till den världen. Plötsligt så tyckte jag mig genomskåda hela detta femmantempels falska budskap. Trashanken mitt i det dignande varuhuset, mitt ibland kläderna, billotterna och den förspeglade lyckan. Jag tittar nu på pappret i min hand och blir lite nyfiken. Det stod vägen till lycka. Och för bara 120 kronor så erbjöds jag att få mig tillsänt ett paket med ett innehåll med vars hjälp jag skulle nå oanade resurser som jag egentligen var i besittning av. Broschyren förklarade för mig hur lycklig jag skulle bli om jag bara tog vara på den här tekniken som på ett revolutionerande sätt skulle öppna mitt innersta. Det kallades dianetik. Inbetalningskort fanns med för säkerhets skull. Och det var undertecknat Scientologikyrkan i Göteborg. En ny mental teknik som skulle göra mig lycklig. Var det det trashanken framför videoskärmen behövdes? Smärtad och skakad över tomheten i kommersens tempel så kom jag till en ännu obehagligare insikt. Hur ofta har inte vi förpackat evangeliet på ett sådant sätt att det väl passar in i det övriga reklamutbudet? Vi presenterar evangeliet som en vara som i likhet med alla de andra som det reklameras för ska ge människan lycka, tillfredsställelse, välbefinnande, glädje och frid. Och min upplevelse på Nordstan den där dagen ställde mig inför två oerhört väsentliga sanningar. För det första, hela vårt samhälle tycks vara uppbyggt på den vedertagna premissen och principen att människan har en given rätt att söka sin egen lycka, att jaga lycka och att söka egen tillfredsställelse, och att den egna lyckan skulle vara det högsta tänkbara målet för människans existens. Den andra sanningen som drabbade mig, det var att trashanken mitt i detta gnistrande reklamutbud avslöjade i ett enda ögonblick det falska och det tomma i hela den filosofin. Bara det att han stod där och stirrade i sina trasiga kläder, helt opåverkad av det larmande utbudet, var egentligen ett enda hån alltihop. Han var en av dem som hade trampats ner i jakten efter det som skulle göra oss lyckliga. Och det var inte alls till honom som reklamen riktade sig, förstås. Han var ett störande moment i reklamutbudet på Nordstan. För vad gör reklam med trashankar? Har du tänkt på det? Hur hanterar man trashankar med reklam? Jag vet ingen annan filosofi i världen som så kan gå till rätta med scenen på Nordstan som Bibelns gudomliga uppenbarelse gör, när den säger att människan har sitt värde förankrat i Gud själv. När det står att Gud skapade människan till sin avbild och att människans högsta bestämmelse och mening med livet är att vara lik Gud. Hon är skapad att vara lik Gud. Syftet med hennes liv är att hon ska vara lik Gud. Kan någonting högre sägas om människan? Att ha sitt människovärde förankrat i Gud ger åt det högsta tänkbara dignitet och värdighet som ingen annan filosofi i världen kan göra. Absolut inte materialismen. Då är vi bara en slumpprodukt. Och vad är det som säger att vi skulle bry oss om människor mer än vi skulle bry oss om djuren? Det är förresten en het debatt just idag. Djuren har väl lika stort värde som människorna. Och snart är det väl tingens tur att inta samma plats som människan. Men det tragiska som måste sägas om människan är givetvis att syndens fördärv har förlorat. Genom den har vi förlorat förmågan att återspegla Guds härlighetsväsen. Vi har tappat den krona som vi en gång kröntes med. Bara spillrorna är kvar. Samtidigt som det är sant att vi fortfarande är Guds avbilder, så är vi också Guds vrångbilder. Den förlorade gudslikheten kan inte ersättas med någonting annat. Och i den här betydelsen så är skyltdocksmänniskorna och trashanken lika långt borta från Gud som någon annan människa. Den kan inte döljas, vår bortkommenhet från Gud kan inte döljas med sista modet eller en ytlig makeup. Hela livet kan vi lägga ner på de mest ädla företag kanske och verksamheter, men ändå missa det som är vår högsta bestämmelse som människor, nämligen att bli lik Gud. Det viktigaste arbetet som pågår i historien är inte byggandet av den mänskliga civilisationen. Inte ens byggandet av de kulturella värdena. Inte ens det som sker i de vetenskapliga laboratorierna. Eller som sker i filosofernas kammare. Utan det viktigaste arbetet som pågår i historien, det är rekonstruktionen och återuppbyggande av Guds avbild i de människor som låter sig försona med Gud. Det är den verksamhet som pågår i Guds församling. Där sker det verkligt stora. För där finns människor försonade med Gud, kallade att bli lika den Gud som de nu har försonats med. Att Guds avbild, Kristi likhet, ska rekonstrueras i människosläktet igen. Det pågår i Guds församling och det pågår här på Hönökonferensen. Och för att det ska pågå så håller vi just på att läsa första Petrus brev. Och vi är bara i första kapitlet och vi ska gå in i 13:e versen så småningom och gå framåt en bit. Det här är frälsningshistoriens stora mål. Människosläktet har förenats med Satan en dag i upproret emot Gud. Och istället för att vara bärare av Guds skönhet och härlighet så kännetecknas människosläktet i stor utsträckning av syndens fulhet. Redan i den andra generationen sker det första brödramordet. Och sedan genom hela vår mänskliga historia så avslöjar vi vår bortkommenhet ifrån Gud. Och vår historia är inte vacker. Den är ful. Och den som skrivs idag i det civiliserade Europa, den historien som skrivs idag, den är inte vacker. Den är ful, den är grym. Den är fruktansvärd. Vi lever ett pseudoliv. Vi avslöjar i de internationella och nationella förehavandena vår bortkommenhet ifrån Gud. Vi lever så som främlingar för honom som en gång skapade oss. Och de flesta försöker till och med låtsas som om han inte längre fanns till. Kan du tänka dig hur långt bort vi har kommit? Men redan innan världens skapelse står det i vers 20 i 1 Petrus 1 att han, Kristus, försonaren, var utsedd redan före världens skapelse, men trädde fram först nu vid tidens slut för er skull som tror. Det fanns i Guds plan, och som vi har sagt tidigare, du och jag fanns i Guds plan redan innan världens grund var lagd. Gud visste om allt. Och genom hela gamla testamentets skrifter skymtar gång på gång löftena fram om denna underbara frälsning. Så det står i vers 10, om vi backar lite grann, att profeterna på den tiden, de anade någonting av det här, och de försökte förstå det, och de forskade i skrifterna för att liksom komma till insikt om vilken tid detta stora skulle ske, när nåden skulle uppenbaras. De ville, stå det i vers 11, försöka utröna vilken slags tid det skulle vara som Kristi ande i dem syftade på, när han, den helige ande, genom den förutsade Messias lidande för att han så skulle ingå i sin härlighet. Men de förstod inte allt detta. De bara förstod att det skulle ske någon gång i framtiden. Och de skulle gärna ha velat vara med på den dagen, säger Jesus Kristus själv. Många av gamla testamentets heliga hade velat se det ni ser idag. Och ni ser det, men ändå tror ni inte, säger han till sin samtid. Till och med änglarna, står det i vers 12 där, va? Till och med änglarna längtar efter att skåda in i försoningens stora hemlighet. Ja, änglarna tycker det här är så fantastiskt, att människan fallen i synd kan försonas med helig Gud. Änglarna som ständigt befinner sig i omedelbar närhet av Guds heliga tron, och är, trots att de är syndfria varelser, nästan ändå pinsamt medvetna om Guds oerhörda helighet, och oavlåtligen förkunnar: helig, helig, helig Herren Sebaot, och hela jorden är full av hans härlighet. Och så ser de att på Kristi försoningsdag, när korsdöden är genomliden, Gudas sonen plötsligt träder in genom paradisets portar med en försonad syndare vid sin sida. Ja, med en före detta rövare som inte hade gjort annat under hela sitt liv än rövat och rånat och kanske till och med mördat, och därför dömts till döden. Men där träder han nu in i härligheten vid Gudas sonens sida, och änglarna står på tå för att betrakta detta under som genom Kristi blod har åstadkommits. Av denna syndare har nu förvandlats en människa till att bli passande för en himmelsk tillvaro i omedelbar närhet till en helig Gud. Änglarna förundras, och de kunde inte hitta en enda fläck på hans vita klädnad. Ingenting som diskvalificerade honom för den himmelska tillvaron. Tvärtom, de såg honom faktiskt vara väldigt likt Gudas sonen själv. Så det är inte så konstigt, som Jesus säger i Lukas 15, att det är större glädje bland himlens änglar för en enda syndare som vänder åter än för 99 som menar att de ingen rättfärdighet behöver. Det är glädje i himlens änglar, bland himlens änglar, för försoningens under. Och de förstår bara inte hur detta kan vara möjligt, att du och jag som syndiga människor kan få komma nära en helig Gud. De skulle vilja förstå det. De längtar att få skåda in i försoningens hemlighet. Och de betraktar Guds församling och de förundras. Jag tror det är många änglar här idag som ser oss och har stor respekt för Guds församling. Därför att de inser att vi är rättfärdigförklarade. Att vi är förklarade vara rättmätiga söner och döttrar hos Gud själv. Änglarna har respekt för Guds församling, och de skulle gärna vilja förstå försoningens hemlighet. Vi ska försöka ana lite av det här idag. Det står nu i vers 13: eftersom allt det här är sant, att vi blivit försonade med Gud och kommit till en jublande kärlek och glädje över att det är ett sant förhållande. Så börjar vers 13 med den här orsakskonjunktionen: därför, på grund av det, eftersom det är sant, syftande tillbaka på hela det tidigare sammanhanget. Var därför beredda att bryta upp. Och den grekiska texten bokstavligen säger: fäst därför upp ert sinneskläder. Det är ett bildligt uttryck hämtat från Österlandets vardag, där man ju bar långa livklädnader. Om man då skulle göra något arbete som fodrade större rörlighet, så fäste man upp livklädnaden i bältet eller under bältet, så att man skulle få den här större rörligheten. Du har ett jämförbart uttryck, om vi översätter det direkt till svenskan så att säga, som vi säger ibland, att ta av sig kavajen och veckla upp skjortärmarna, för nu gäller det att ta i här, va? Den bilden tar alltså Petrus när han nu inviger oss att verkligen ta itu med det kristna livet. Sätt igång! Lägg av kavajen, lägg av allt som är i hinder. Veckla upp skjortärmarna, för nu är det allvar på gång. Nu ska det kristna livet levas. Håll er vakna! Var beredda. Vi menar att man ska göra sig beredd att ta itu med någonting särskilt när vi säger så, va? Att man ska koncentrera sig på någonting som kräver all vår uppmärksamhet. Och här är det sinnet, här är det tankelivet som påkallar all vår uppmärksamhet som kristna. Det kristna livet, det kan man inte leva sovande. Det måste levas uppmärksamt, med koncentration. Att lyda Gud, att ha sinnet inställt på att lyda Gud. Man leker inte kristen. Man tar det på allvar. Man väcklar faktiskt upp skjortärmarna. Sätt istället allt ert hopp till nåden, står det i versen. Till nåden som har gjort er till ett med Kristus. Utan reservation, hoppas på Guds nåd. Förtrösta fullständigt på nåden i Kristus. Och för en livsföring som kännetecknar lydnadens barn, kommer han in på i nästa vers, vers 14. Ni är lydnadens barn. Det kristna livet är inget nöjesfält, det är ett slagfält. Det är allvar, det är blodigt allvar. Ni är lydnadens barn, ni är invigda till ett liv i lydnad. Ni är helgade av Gud till att leva för honom. Mitt i en upprorisk värld, mitt i en värld som kännetecknas av olydnad mot Gud. Därför ser världen ut som den gör. Men församlingen ska kännetecknas av lydnad inför Gud och vara en motkraft mitt i en trasig och destruktiv värld. Vers 14. Ni är lydnadens barn, så definieras det först i vad det inte innebär. Det innebär att ni inte ska styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lägg märke till att Petrus förnekar inte att vi antastas av begär eller att vi har begär. Det har vi. Men skillnaden nu från tidigare är att begären inte skulle styra oss, inte skulle kontrollera oss. Utan vi skulle ha någonting annat som styrde och kontrollerade oss. Egentligen nåden själv. Begären finns där, men behöver inte längre vara herrar i våra liv. Anpassa er inte efter den världs- eller den tidsålders väsende. Alltså härma inte. Det betyder att man skulle... Det är ett uttryck som betyder att man på ett ytligt sätt åtminstone anpassar sig. Gör sig så lik världens sätt att tänka som möjligt. Nej, i er håller en förändring, en förvandling på att äga rum. Och den här tidsåldern, menar Paulus i Romarbrevet 12 när han säger det, den är av övergående natur. Så om ni håller på att anpassa er till den, så kommer ni att vara illa ute om en kort tid. Ni är inne kanske tillfälligt genom att ni anpassar er till den här världen och slipper kritiken. Okej, ni är med i svängen och ingen har någonting att anföra. Men det kommer att bli ett snabbt slut på den här tidsåldern. Den är under Guds dom. Så det som idag är mode, nycker och modernt och inne att tänka, det är mycket flyktigt. Och imorgon kommer du att behöva byta åsikt om du ska hänga med i den här världens strömningar och sätt att tänka. Kort sagt, lev inte som ni gjorde när ni ännu var okunniga. Alltså, nu har ni fått kunskap. Nu vet ni vad Guds nåd har åstadkommit i era liv. Ni har blivit helgade. Ni har blivit insatta i Guds rike, förväntade att vara lydnadens barn och mycket, mycket annat som ni har fått kunskap om. Därför har ni nu ett annat ansvar än när ni var okunniga. Så koncentrerar han i vers 15 hela det kristna livets uppfordran i en enda sentens. Lev alltså ett allt igenom heligt liv. gode Gud, hur ska det kunna vara möjligt? Och så spelar han på med att säga, lika som han som har kallat er är helig. Och så lånar han in ett gammaltestamentligt citat ifrån andra Mosebok 19 som Gud gav sitt folk en gång när han hade frälst det ut ur Egypten och sa, var heliga så som jag är helig. Och så möter oss samma oerhörda uppfordran. Gud säger till oss, var heliga ty jag är helig. Istället innebär lydnaden alltså att vi lever ett allt igenom heligt liv, liksom Gud är helig. Går det verkligen? Gud själv står alltså modell för våra liv, för hur vi ska bli lika Gud, heliga så som han är helig. Vi ska vara levande exempel på att Guds avbild verkligen har blivit rekonstruerad på planeten jorden, att vi verkligen är hans barn. Vi ska imitera Gud precis som barn brukar imitera sina föräldrar. Thomas var väl i 4-5 års åldern när han följde mig var jag gick. Den där lille knatten, han ville vara med pappa. Om pappa satt och skrev, skulle han ha ett papper att kladda på fast han inte alls kunde skriva. Om pappa läste en bok så skulle han ha en bok att läsa, han kanske höll den upp och ner. Men han ville ändå försöka likna sin far. En dag stod han på en köksstol i köket och domderade och skrek. Stod i så hans mor frågade honom, men Thomas, vad gör du? Jag predikar, sa han. Jajamän. Nu följer han inte mig längre och det tog inte så lång tid förrän han började hänga ihop med sina kompisar och det blir ett annat naturligt liv för en tonåring och så vidare. Men det finns en tid när de ser efter föredömen att följa också i Guds församling. Man kan inte säga till en ny kristen, vad bra, vad härligt och frälst, här är en packe böcker om det kristna livet, gå hem och läs. Utan du skulle behöva säga, underbart att du är kristen, följ mig så ska jag visa dig var vägen går. Att de ser i församlingen föredömen, förebilder att följa. De kräver inga fullkomliga sådana, men de önskar att se ett folk som är på väg genom den här världen och som lever ett annorlunda liv i en trasig och fallen värld. Ett heligt liv. Ganska nyligen hörde jag en person som trots att han själv inte var kristen ändå menade sig ha följt utvecklingen inom kyrkan och kristenheten i vårt land. Och han fällde en mycket tankeväckande kommentar. Om den är sann så är det en mycket tragisk kommentar om förändringen av vår gudsbild. Han sa så här: förr ansåg ni Gud vara helig, men nu är han visst bara trevlig. Är det sant att vår Gud har förvandlats från en helig Gud till en trevlig Gud? I så fall är det inte så underligt att verklig tillbedjan har blivit mera sällsynt i Guds församling, än om jag ser ett återuppvaknande av tillbedjans konst, inte minst genom lovsångens utrymme i gudstjänsterna. Det är på väg tillbaka och det verkar vara den yngre generationen som axlar denna nyupptäckta konst att tillbedja Gud. Vi ska vara oerhört tacksamma för det. Inne i Göteborg så börjar man samlas varje måndag kväll nu uppe på ett berg i närheten av vår kyrka. Man kallar det Böneberget, vid Landala vattentorn, om ni vill hänga med någon gång under sommaren här. Jag vet inte hur det kommer att fortsätta hela hösten. Jag har själv sprungit upp där eftersom jag bor i närheten under ett par års tid. Och jag har böjt mina knän och jag har bett för min församling och stadsdelarna runt där. Man ser hela Göteborg från berget. Av någon anledning har Gud lagt samma nöd på många unga människor som kväll efter kväll, varje måndag kväll, samlas där till bön. Igår var det ett 50-60-tal från olika kyrkor och olika håll som kommer. Och de är stilla i tillbedjan och lovsång för Göteborg. Beder om väckelse över Göteborg. Och jag var med ett par timmar förra måndagen. Och jag var så gripen av den stillhet som rådde. Och ingen nervositet och ingen stress. Man bara lovade Gud och prisade Gud. Att jag till slut fann mig komma till det stadium av bön som jag sällan hinner fram till. Att jag böjde mina knän på stenhällen och böjde fram min panna emot den hårda stenytan och började tillbedja Gud. Bara tacka honom för vem han är. Det är den högsta formen av bön. Men jag är rädd för att det har gått inflation i förkunnelsen om Guds kärlek. Så till den grad att vår Gud har blivit så människotillvänd, så uddlös och snäll och oförarglig. Han är ganska schysst. Han ställer upp när vi har det svårt. Han är faktiskt en ganska trevlig Gud. Hans jobb är att tycka om oss och förlåta oss när vi har gjort våra misstag och ha överseende med det mesta. En del talar till honom, om honom, som han där uppe. Eller som en skön polare till och med. Då tillbeder man inte Gud längre. Man tillbeder inte sin kompis. Man tillbeder inte han där uppe. Man tillbeder endast den Gud som är helig och som man bävar inför, samtidigt som man är fylld av en glädjefull förundran. Tänk att jag får träda nära honom. Jag som är stoft och aska, som Abraham en gång sa. Även om han kallades för Guds vän, så sa han: o, jag dristar mig att tilltala den helige, jag som är stoft och aska. Vilka är vi egentligen? Att vi så självklart kommer till honom och säger: ge mig det, kan jag få det, Herre, vi ber om det. Nästan glömmer bort vem det är vi tilltalar. Är det sant att Gud gärna får vara vår terapeut, bara han inte är helig? Det är sant att Jesus är vår bror och vän. Oerhörda sanning. Men det är också sant att han är vår och hela universums herre och kung. Och man umgås inte hur som helst i kungars närhet. I synnerhet inte i konungars konung och herrars herre närhet. Egentligen borde vi alla falla på knä i andlös och mäktig tillbedjan. Som Thomas en gång som sa: om jag inte ser honom själv och får ta på honom i mina händer och veta att han verkligen lever, så kan jag inte tro det. Och så kommer Jesus och är där plötsligt inför alla lärjungarna levande. Då utbrister inte Thomas: toppen Jesus, vad skönt att du fixade det här med graven och stenen. Nej du, då faller Thomas ner och bara utbrister: min Herre och min Gud. Tillbedjan. Tozer säger i en av sina böcker: jag har hört alla sorts predikanter, de okunniga skrythalsarna, de torra och tråkiga, de vältaliga och så vidare. Men de förkunnare som hjälpt mig mest är de som varit tillintetgjorda och fyllda av vördnad inför närvaron av den Gud som de försökte predika. O, att det kunde sägas om mig. Jag har hållit på nu i 20 år i en förkunnargärning. Men vet du vad jag sörjer över? Att jag så ofta är mer angelägen om vad folk ska säga om mig och mina stackars predikningar än vad de ska säga om honom som jag försöker förkunna. O, att jag kunde predika Kristus på ett sådant sätt att jag själv försvann i bakgrunden och att vi upplevde honom den vördnadsbjudande på ett sådant sätt att vi ville falla ner till intet jorda i tillbedjan. I en av Martin Luthers biografier berättas det om när han som ung präst skulle leda sin första mässa, nattvard. Hela hans familj var närvarande. Martin Luther började ceremonin med stor pondus och uppenbart självförtroende. Men när han skulle uttala bönen över brödet och vinet, så blir han plötsligt tyst. Ja, det var som om han stod stelfrusen vid altaret. Ögonen var alldeles blanka och svetten började lacka i hans panna. En nervös tystnad började sprida sig i församlingen bland gudstjänstbesökarna och hans far kände stor olust och kände det mycket genant och förargligt. Han såg hur hans sons läppar började darra framme vid altaret. Luther försökte få fram böneorden, men ingenting hördes från hans läppar. Han tvingades avbryta hela mässan och gå och sätta sig. Han hade förstört alltihop. Han hade skämt ut sin familj. Men vad var det som hade hänt med Luther? Vet du hur han själv förklarade det här senare? Han skriver: när jag skulle rikta mig till den levande sanne Guden den stunden och ta dessa oerhörda ord i min mun, så blev jag fullständigt överväldigad och skräckslagen och tänkte för mig själv: men på vilket sätt ska jag kunna tilltala ett sådant majestät när alla människor borde bäva redan inför jordiska prinsar? Vem är jag att jag skulle lyfta min blick eller lyfta mina händer till hans gudomliga majestät? Och ska jag, en eländig liten pygmé, säga till honom: jag vill ha det, ge mig det, jag ber om det, för jag är stoft och aska och full av synd, och jag talar till den levande, evige och sanne Guden. Så kände han det. Därför blev han tyst. Du ser, desto större Gud blir för oss, desto bättre förstår vi att tillbe honom. Speciellt desto mer förstår vi om hans heliga väsen, desto bättre förstår vi att tillbedja honom. Vi beder inte i första hand för att få en massa saker. Egentligen inte det alls bönens viktigaste funktion. Utan som Calvin säger: det troende beder inte för att informera Gud om saker som han är ovetande om. Gud vet ju redan allt. Eller för att uppbägga honom att göra sin plikt. Eller för att pressa honom till att handla som om han vore tveksam. Tvärtom. Det troende beder för att de må uppväcka sig själva till att söka Gud. Vi ber för att bli lite varma i kläderna. Lova Herren min själ. Kom igen nu, lova Herren, säger David i en psalm. Han liksom vill väcka sin egen själ till liv. Sätt igång, lova honom, glöm inte bort vad han har gjort. Och så påminner han sig om en lång lista av välsignelser. Och det är inte farligt om det blir tyst heller. Vi har väldigt svårt med det. Vi är så uppstressade. Vi vill att det ständigt ska höras någonting, synas någonting, hända någonting. Men vet du, till och med i himlen, som Johannes ju får skåda in i och höra denna mäktiga lovsång som dånet av stora vatten. Vi läser i 8 kapitlets första vers: plötsligt blir det tyst i himlen en hel halvtimme. Hur skulle vi stå ut med det? Det var ingen död tystnad. Det var en oerhört dramatisk och talande tystnad, när all koncentration var riktad på honom som satt på tronen i väntan på att nästa steg skulle tas. Hans initiativ skulle tas. Tyst i en hel halvtimme. Jag undrar kanske om inte de största bönerna vi bets i tysthet. Kanske är det så. Anar du nu storheten i förmaning i kapitel 1, vers 15? Var heliga, vers 16. Ty jag är helig. Bli lik mig, säger Gud. Älska det jag älskar. Ogilla och hata det jag hatar. Gud älskar inte allt. Det finns mycket som Gud hatar. Ordspråksboken 6 ger en lång lista. Stolthet. Våld. Prioritera det som Gud prioriterar. Se på tingen, se på livet så som Gud ser på livet. Se på människorna så som Gud ser på människorna. Inte som reklamen ser på dem. När Gud hade befriat Israels folk ut ur Egypten, så ställde han dem inför denna oerhörda utmaning: ni är mitt egendomsfolk. Ni ska vara med ett rika av präster. Alltså, var heliga så som jag är helig. Den kristna människans helgelse vilar på den gamla människans korsfästelse med Kristus och den helige andens inneboende och kraft. Du är inte utlämnad åt din egen kraft när det gäller din egen helgelse. Utan dopet som ska ske här på lördag morgon demonstrerar den oerhörda sanningen att din gamla människa är korsfäst med Kristus, död och begraven, och har ingen rätt att utöva något herravälde över dig längre. Du har istället fått stå upp till ett nytt liv i gemenskap med Kristus, där han är herre i ditt liv. Och den helige ande har beklätt dig med sin kraft, och han är runt omkring dig för att ge dig den kraft du behöver att leva ett heligt liv. Nu, den här stunden, kan du tänka, här sitter du kanske en hel timme och inte syndar. Om det är möjligt, så är det också möjligt att sitta eller att leva en timme till utan synd. Och så vidare.
en hel dag. Vi måste inte synda. Det är det stora att vara en kristen. Vi kan välja att göra det som är rätt med den helige andes kraft och hjälp. Och vi blir aldrig starkare i oss själva. Det är samma gamla skrot i mig som det var för 30 år sedan när jag blev en kristen. Och jag blev chockad ibland. Men syndens fulhet visar sitt ansikte, sitt fula tryne, allt för ofta i mitt liv. Och jag blir påmind och ödmjukt påmind om att jag inte har hunnit så långt på frälsningens väg, helgelsens väg alls. Men Gud vare lov att den helige andes kraft bistår mig. Håll på att bli uppfylld av ande, uppmanar Paulus. Det är en pågående process. Det är ingen engångsföreteelse att här kom anden, nu har jag det. Så är du på ett andra plan så att säga. Nej, det är en kamp från dag till dag där du ständigt utmanas att göra dig beroende av den helige andes kraft. En gång i terminen var det minst som våran klass åkte ner till stans badhus för att ha väldigt kul att simma. Men Mats, han gick på sina kryckor. Men den dagen skulle du se Mats. När vi kom ner till stans badhus, då la Mats sina kryckor på bassängkanten. Och så hoppade han ner i bassängen där djupet gick honom upp till bröstet ungefär. Och så sträckte han upp sina händer. Och så ville han visa för hela klassen: titta, jag kan gå! Och så gick han i vattnet i bassängen. Alla kunde se, Mats kunde gå, trots att han var polioskadad. Vad var hemligheten? Hade han blivit helad? Hade hans ben plötsligt fått tillbaka sin ursprungliga muskelkraft? Inte alls. Vi vet mycket väl att det var vattnets tryck runt omkring honom som gjorde honom lättare och som gjorde att han kunde gå. Så är det med mitt liv som kristen. Jag är så svag i mig själv att jag måste förlita mig på den helige andes kraft ända upp hit. Ja, jag måste simma omkring i den helige ande. Han bär mig stund för stund när jag ställs i valsituationerna. Måste jag säga, det här klarar inte jag. Nej, jag vet det, säger Gud. Alltså, vet du det? Hur ska jag göra då? Heligande? Ja visst, ja, tack så mycket. Heligande, hjälp mig nu. Om jag får komma tillbaka till det här med helgelse. Den helige ande har, ja, jag håller på att prata om det, men scenen på Nordstan. Den helige ande har blivit oss given för att genom oss producera Jesu egenskaper. Det är den helige andes viktigaste funktion, att genom ditt och mitt liv reproducera Kristi egenskaper, alltså göra oss Kristus lika. Det är viktigare än nådegåvor och allting annat att vår karaktär förändras under vårt livs gång till att bli mer och mer likt Jesus Kristus. Att inte vilja veta av helgelse, det är att förneka sin identitet som Guds barn. Det är att förneka den helige andes herravälde. Och Paulus säger: jag varnar er. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till att hålla på att leva i helgelse. Och den som inte vill veta av detta, han förkastar alltså inte en människa, utan Gud, honom som giver sin helige ande att bo i er. Han har rätt att förvänta sig ett heligt liv som gensvar. Om jag så får komma tillbaka till det här jag citerade sist, står i 1 Thessalonikerbrevet 4:7, tror jag. Om jag får komma tillbaka till scenen på Nordstan ett ögonblick, där skyltfönstren förespeglade lycka som kunde köpas för pengar. Så mycket lycka man kunde köpa fanns det. Eller där de nyandliga rörelserna utlovade med sina traktater och sin information högsta tänkbara självtillfredsställelse och lycka och självförtroende, bara jag hänger med och blir undervisad i en viss metod eller lära eller teknik. Vet du vad jag är rädd för? Att vi som kristna har blivit så besmittade av denna lyckofilosofi att vi tar det som vår självklara rättighet att det är vårt främsta mål att bli lyckliga, att vara lyckliga och att framstå som reklamens lyckade människor. Och vi sänker evangeliet till en så låg nivå att det är intressant endast om det befordrar min lycka. Som om evangeliet skulle vara berättigat om det bara möter människans krav på lycka och tillfredsställelse i livet. Annars är det ointressant. Och vi tycks vara rädda att evangeliet skulle vara ointressant. Och därför så ger vi evangeliet en sån förpackning att det förespeglar den här lyckan. Och så tävlar vi med alla andra reklamutbud. Men den främsta frågan för kristen, för en kristen, är inte hur han ska få ut största möjliga lycka och tillfredsställelse i livet. Den främsta frågan för den kristne och för församlingen är hur lika Gud kan vi bli. Bibelns budskap är ingen drog som används för att söva ner människan så att hon inte känner eller ser livets eländigheter lika påtagligt som annars. Evangeliet är inte till för att skapa lyckade människor eller lyckliga människor. Inte lyckliga, inte ens lyckade människor. Kan det vara sant? Jo, evangeliet är till för att skapa heliga människor. Sen får de anses lyckliga eller lyckade. Det spelar ingen roll. Det är evangeliets mål, att skapa heliga människor. Bibelns betoning ligger inte på lycka. Den säger, kom inte till Kristus för att du ska bli lycklig. Den säger, kom till Kristus för att du ska bli helig. Man bedrar sig och man försöker kultivera någon slags religiös glädje, skapa någon slags lyckostämning i sitt liv. Och det är risk för det i en konferens kanske, att det blir ett pseudoskeende, att det kan bli en stämning som man tror det kristna livet för alltid ska bestå av, men som inte motsvaras av en strävan i vardagen att leva ett heligt och rättfärdigt liv. Givetvis kommer ett liv i lydnad för Gud att leda till den djupaste tänkbara tillfredsställelsen som finns. Men det är en bieffekt, så att säga. Det viktigaste är inte hur lyckliga vi blir, utan hur heliga vi är. Vernon Grant, som är en själavårdare, förestår en kristen rådgivningsbyrå, uttrycker det så här: en individ helt fri från spänning och ängslan och konflikter, kanske bara en välanpassad syndare som är allvarligt missanpassad till Gud. Och det är oändligt mycket bättre att vara ett nevrotiskt helgon än en själiskt frisk syndare. Jag talade så sent som idag med en kille in i Göteborg som så gärna ville vara en kristen, men han kände, jag mår ju så dåligt. Jag har inte den där glädjen som jag ser att de kristna har när de sjunger. Så han vågar inte ens kalla sig kristen. Ja, men har du tagit emot Kristus i ditt liv? Ja, visst, flera gånger, sa han. Det var inga problem, han ville och han hade bett. Ja, men då är du ju kristen, sa han. Han hade en själslig konflikt som gjorde att den andliga glädjen inte kunde få det utrymmet. Därför att instrumentet att uppleva den andliga glädjen på ännu inte var riktigt helt. Men den glädjen är din lika fullt, sa jag. Även om du inte upplever den, så är den din. Den tillhör dig. Och du ska se att ju mer Gud också lägger dina själsliga konflikter till ro och löser dem successivt, så kommer du också uppleva mer av den glädje som finns i frälsningen. Kierkegaard, som var den store danske teologen och filosofen, vet du att han under hela sitt liv led av vad som kallas svår melankoli, en sorts kronisk depression. Och vem skulle våga kalla honom för att inte vara kristen? Charles Spurgeon, en av historiens största förkunnare, led långa perioder av depressioner, så han visade stor ångest och oro över vanliga problem som till exempel ekonomin. Denne store predikant var så orolig och så deprimerad. Och Spurgeons psykologiska och fysiska svaghetstillstånd tog sig sådana uttryck att han till och med ibland kunde få ligga i sängs i veckor i sträck, helt till intet gjort. Så nere var han. Och en sån brinnande fackla för Gud när han stod i predikstolen. Han var bara 57 år när han dog. Under sitt liv publicerade han 3500 predikningar och skrev 135 böcker. En man som ofta var deprimerad. Vi lever i en skör och osäker värld. Det är så lite behöver hända för att vår så kallade lycka ska rasa samman på en minut. Men det märkliga och mest fantastiska är att i samma trasiga sköra värld där lyckan ständigt jäckas kan människor bo och hålla på att likbildas med Kristus. Mitt i en trasig värld. Du ser, problemet med dig och mig för Gud, det är inte att vi är svaga och människor som kanske bär på sjukdom och annan skröplighet. Det är inte Guds problem. Problemet är inte heller att vi inte är lyckliga alltid, utan problemet är att vi så lite vill bli heliga så som han är helig. Det största undret som kan ske i en trasig värld är inte helbrägdagörelse under. Det är frälsningsunder och åtföljande helgelseprocess. Heliga människor mitt i en fallen värld, där Satan har kontrollen till synes. Det är det största undret. Därför är vi de största irritationsmomenten för denna världens första, som önskar att det inte skulle finnas något tecken på denna jord som gav till känna att det är Jesus som är Herre. Men så ser han församlingen, denna skara av män och kvinnor, unga och gamla, som lovsjunger och tillbeder han som är Herre i himmel och på jord. Och Satan tvingas se sitt slag förlorat. Så frånvaron av lyckokänslor i ditt liv, det är aldrig Guds största bekymmer med dig och mig. Men frånvaro av helgelse är det. Vet du vad Tozer säger? Han har sagt många bra saker i en av sina böcker. Säger han: ingen människa borde söka att bli lycklig som samtidigt inte är helig. Hon borde istället lägga ner alla sina ansträngningar på att lära känna Gud och göra hans vilja, och lämna till Kristus frågan om hur lycklig hon ska vara. Jag sa till min vän där inne på expeditionen i Göteborg idag: låt Gud ta hand om det, om hur lycklig du ska vara. Låt han få bestämma det. Sök efter att bli helig. Vet du, jag är rädd för den teologi som förkunnar framgång och härlighet framför förpliktelsen att vara helig. Och för helgelsen är motgången och lidandet inga hinder. Tvärtom, de är till och med möjligheter och tillgångar. Det är det som första Petrus brev handlar om. Var inte förvånade att ni hamnar i prövningar, säger Petrus. Det kanske är bra det. Det kanske är enda sättet att helga er på. Det går att ligga sjuk i cancer men ändå vara helig. Det går att vara bunden till en rullstol men ändå vara helig. Det går att sitta fängslad för sin tros skull men ändå vara helig. Det går att ha ekonomiska bekymmer men ändå vara helig. Gud vare lov, då kanske det gäller dig och mig också. Luther gav en så fin illustration på helgelseprocessen, och jag slutar med att återge den. När vi blir rättfärdigt förklarade, då är det som när en doktor genom en viss behandling just har räddat en människa från en livshotande sjukdom. Även om människan kan känna vissa effekter av sjukdomen fortfarande, så är det aldrig mer någon fara för livet. Hon är botad. Läkaren har förklarat patienten för frisk, även om rehabiliteringsprocessen fortfarande pågår. Så är det. När du och jag blev rättfärdiggjorda, blev vi andligen friskförklarade. Men nu, helgelseprocessen innebär den efterföljande rehabiliteringsprocessen. Den får vi hålla på med. Och den jobbar Gud med i våra liv genom den heliga ande så länge vi lever. Gud vare lov att han inte ger upp på oss, att han inte tröttnar, utan att han arbetar med oss. Amen. Tack för detta stora, o Gud, att vi får tilltala dig. Vi som är stoft och aska, vi som är människor, små kryp på planeten jorden, får tilltala dig som vän och fader. Jag ber, Herre, att vi skulle få en större insikt om din helighet. Att vi bättre kunde tillbedja dig. Vi som skulle kännetecknas av tillbedjan och lovsång framför allt annat, Herre. Förlåt oss att vi har varit så upptagna med egna bekymmer och med våra egna bönämnen, att vi glömt bort att ära och tillbedja och upphöja dig, du den högste, för den du är. Låt denna konferens bli ett steg närmare tronen, där vi som Guds folk känner att vi blir tillfredsställda och mättade bara över att få vara framme vid tronen och tillskriva dig din helighet. Du den enda sanne och levande guden. Amen.